Det här är Människan och maskinen, en podd för Sveriges Radio P1. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med Per Johansson som är idéhistoriker och doktor i human ekologi. Veckans avsnitt handlar om hur den kartesianska dualismen som vi pratat om i tidigare program, ja, hur den mot slutet av 1700-talet kom att realiseras rent konkret, fysiskt och mycket jordnära. Det rör sig om den så kallade skiftesreformen eller storskiftet som i Sverige först inleddes inom jordbruket i Skåne och sen spreds norr ut över landet. Samtidigt har vi här den store vetenskapsmannen Carl von Linné som betytt mycket mer för samhällsutvecklingen än vad många tror. Kanske kan det här låta som ett sidospår i vår stora berättelse om människan, maskinen och den moderna världens födelse. Men i den här nya synen på naturen som storskiftet är ett exempel på så finns ett frö till många av de skrämmande miljöproblem som vi står inför idag. I veckans samtal finns också ett annat spår som löper sida vid sida med berättelsen om Linnés natursyn och det nya jordbruket. Det är något mer personligt, en saknad och en längtan som jag själv burit på så länge jag kan minnas. Det handlar om något som kanske tappades bort under senare delen av 1900-talet. En sensibilitet, en förbindelse med jorden och naturen, eller en viss typ av skönhet som den tidiga moderniteten fortfarande bejakade. Det milda ljuset från fotogenlampan och så gaslyktorna längs med Paris boulevarder. Eller varför inte själva rummet på Sigtuna stiftelsen där jag och Per har våra samtal. Trä och tegel, fin föreningen, känslighet för solens ljusspel över fasaden. Allt det här skulle kunna ses som nostalgi eller sentimentalitet eller en banal tanke om att det var bättre förr. Men det skulle också kunna vara ett tecken på att det var något som verkligen gick fel när Descartes dualism från 1600-talet blev förverkligad i nästan allt i samhället. Det handlar om en rationaliseringsprocess och en effektiviseringsprocess som pågått under väldigt lång tid. Resultatet blev en värld där människor kunde få äta sig mätta, där husen var varma om vintern, där ett överflöd rådde, men där det också fanns en stor tomhet. Dagens avsnitt har rubriken Det nya landskapet.
Det är lätt idag när vi lever i de, för oss så att säga, sentida frukterna av de här rationaliserings- och effektiviseringsprocesserna ekonomiskt och på andra sätt, så upplever många av oss idag de negativa bieffekterna av det hela. Vi har, man skulle kunna säga att vi är i alla fall ett par generationer nu som har växt upp i de positiva frukterna av den här utvecklingen. Så vi har alltså med modersmjölken, skulle man kunna säga, under hela vår uppväxt och hela vårt, hur vi har lärt oss att världen är, liksom kunnat utan egen ansträngning överhuvudtaget ta en massa saker för givet. Att det går att få mat varje dag, och att det går, och man har tak över huvudet, man har värme och man har vatten och man har toaletter och man har sjukvård, och man kan fortsätta uppräkningen hur länge som helst. Och allt det där har vi en tendens att ta som för givet, som en sorts naturlighet. Det är helt naturligt, så är det väl. Det är väl världssamhället, det är väl så det är och borde vara. Det är väl ingenting konstigt med det. Och så kan vi säga i andra länder att det inte alltid alls är så. Och då säger vi att ja, men de är underutvecklade och det är synd om dem och de måste vi hjälpa. Så på det sättet så inser vi på något sätt att vi befinner oss i en speciell och privilegierad position. Och det är naturligtvis intressant då att försöka förstå hur den här positionen egentligen har blivit möjlig. Inte minst på ett intellektuellt plan, för det finns någon sorts grundläggande intellektuell inställning bakom det hela. Som vi har pratat lite om förhistorien nu när vi pratar om Descartes till exempel. Det kan vi återkomma till. Men vad jag skulle säga nu först var det här att i och med att du kan ta så mycket av det här positiva för givet, så det vill säga det tänker vi inte på överhuvudtaget. Vi förundras inte när vi går upp på morgonen att man kan vrida på en kran och få rent vatten.
Men börjar man förundras så blir man faktiskt man blir nästan skräckslagen hur välfungerande vårt samhälle är.
Jo, men alltså normalt sett tänker vi inte på det överhuvudtaget. Nej, det betyder att om vi uppmärksammar någonting överhuvudtaget så är det antingen reella eller inbillade eller vad ska vi säga, uppförstorade eller dramatiserade avvikelser från det här upplevda hot eller någonting på något sätt. Alltså det finns ju en alla tycks ju mer eller mindre medvetna om det, att det finns en sorts dystopisk tendens i samtiden, att man en rädsla för allt möjligt, allt från terrorism till miljöförstöring till klimathot till att det här bekväma samhället inte skulle kunna fortgå, så att säga. Det är lite oklart ofta vad rädslorna är egentligen bottnar i. Men någon sorts latent undergångsstämning finns, och det gör att man lätt fokuserar på dem. Om man blir lite historiskt intresserad då börjar jag jämförelser som du just gjorde. Vad är det som har gått förlorat? Ja, det finns ju också särskilt i Sverige någon sorts ensamhet och isolering och känsla av sånt på ett individuellt plan för många. Och då är det lätt att börja tänka så som du sa då, att det var bättre förr. Vissa saker var bättre förr. Och då, det kan man ju erkänna då. Jo, vissa saker var bättre förr. Men väldigt mycket av det där som vi tar för givet var otroligt mycket sämre förr. Man kan inte ens föreställa sig hur mycket sämre det var. Och om vi då går tillbaka i historien här nu och tittar lite på bakgrunden. Om vi säger att vi hamnar i början av 1700-talet i Sverige, så var det ett samhälle präglat av för de allra, allra flesta djup fattigdom. Mat för dagen var ingen självklarhet. Det var ett ständigt slit och släp och oro för om man överhuvudtaget skulle få mat. Och jordbruket var otroligt ineffektivt med moderna mått. Och det här började man verkligen uppmärksamma nu då på 1700-talet. Och en av dem som uppmärksammade det här allra mest och utvecklade och mycket verksamt drev nya alternativa tänkesätt, det var Carl von Linné. Han är ju känd som, i den mån gemene man stöter på Linné, så kan det vara i diverse utställningssammanhang eller jubileumsutgåvor eller någonting. Publikationer eller turistreklamer och sånt där. Och ett av de stående epiteten brukar vara blomsterkungen eller något liknande. Man förknippar honom med botanik och blommor, och han klassificerade växterna och sånt där. Lite grann sån här vag uppfattning har man. Man kanske vet att han gjorde diverse resor, en resa till Lappland, en resa till Skåne som han har skrivit om. Men inte så mycket mer. Det är två saker framförallt som är viktiga med Linné nu då, både vetenskapligt och för det vi pratar om nu, den ekonomiska utvecklingen. Vetenskapligt så kan man säga att Linné ville åstadkomma för den levande naturen vad Newton hade gjort för det fysiska kosmos. I det allra första programmet av den här serien, säsong 1 av Människan och maskinen, så pratade vi om Newton och skildrade lite grann vilket genomslag hans nya fysik hade med gravitationen i centrum, gravitationsteorin i centrum, som en bokstavligen ny kosmologi som la en helt ny världsbild till grund för hela samhället. Det tycks ju vara så att vi människor är djupt beroende av att ha någon sorts ordnad kosmologi i bakhuvudet. Så om vi inte har någon sådan i ett samhälle, så är det för liksom fara och färde, för ingen vet riktigt vad man håller på med. Mm. Och det är ju inte så att varje enskild person i samhället behöver veta någonting om den här kosmologin, men det måste genomsyra de så att säga ledande krafterna i samhället, och det måste strukturera upp hur man gör saker, varför man gör saker. Och det där får de flesta sig till livs genom att det blir förr eller senare lite självklart hur man ska tänka och hur man ska göra. Medan andra då är mer medvetna om vad som är den egentliga tankebakgrunden bakom det hela. Och Newtons fysik fick precis sådana effekter. Man kan säga att den innebar ganska snart slutet på den teologiska universum med allting vad liksom styrdes av Guds försyn och sånt där. Det försvann inte på en gång, men det vad gäller naturförståelsen så var det ett mekaniskt urverksuniversum som det innebar. Och det här fick väldigt långtgående konsekvenser. Men vi tar Linné då. Han ville alltså för naturen, den levande naturen, åstadkomma motsvarande mekaniska system, skulle man kunna säga.
Och när du säger mekaniska system, är det att det, vad ska man säga, att det klarar sig på egen hand?
Ja, man skulle kunna säga så här, att Linné var ju precis som Newton och en troende. Inte på samma sätt som Newton, men alltså Linné var ju kristen, han trodde på Gud. Det var praktiskt taget ingen som inte trodde på Gud på allvar på den här tiden. Och Linné såg då Gud som skaparen som hade skapat naturen. Men han var ju inte, så det tog man för givet, men vad Linné var intresserad av var ju hur hade Gud skapat naturen? Vilken ordning hade han åstadkommit? Hur kan man förstå den ordningen? Hur kan man beskriva och namnge den ordningen? Och det var vad han förutsattes att göra och till och med gjorde. Så man kan säga att Linné åstadkom för biologin, som vi kommer att kalla det sen. Biologi, ordet biologi fanns inte på den här tiden, det är ett 1800-talsord, men eller möjligen slutet på 1800-talet. Men man kan säga så här då, i våra termer. Linné gjorde för biologin vad Newton gjorde för fysiken och kosmologin.
Precis, att om Newton då nedtecknade Guds manual eller bruksanvisning för hela världen, så skrev Linné Guds flora, kan man säga. Kanske.
Ja, flora, fauna, mineraler, alltihopa. Ja. Huvudtaget alla de här konkreta naturens riken här på jordytan. Mm. Det vi idag skulle kalla ekologi, som Linné kallade för naturens ekonomi. Han hade en föreställning om förhållandet mellan olika... Han gick ju in i detaljerna. Han hade en föreställning om att arterna var som olika delar och funktioner i ett stort gudomligt konstruerat maskineri. Som vi i ekologin idag pratar vi till exempel om ekologiska nischer. Och det är ett begrepp som finns hos Linné också, som har med olika arters funktion. Liksom. Som zebrors funktion är att beta gräs och lejons funktion är att äta zebror. Och så vidare. Ekologiska nischer, det där tänkandet finns hos Linné. Och han tänkte sig det här då ganska... mekaniskt, kan man säga. Mm. Som Gud hade liksom konstruerat planen för det hela, hur det skulle fungera. För att det här var ju före Darwin. Det fanns ju ingen föreställning om utveckling. Nej. Och evolution och sånt där. Utan det var liksom färdigt från början.
Just det, så när Linné då tittade på gullvivan så kunde han direkt härleda den till Guds idé om gullvivan. Hur den skulle se ut och hur den skulle vara skapad.
Framförallt till vilken funktion i det stora hela gullvivan hade då. Det här förutsatte ju då att man hade en väldigt exakt identifiering av de olika arterna. Det var i och med Linné, så att säga, kan man säga att klassificeringen av arter som avskilda företeelser tog fart på allvar. Och en annan insats han gjorde, det var i en skrift som kom på 1730-talet som heter Systema Nature. Så införde han ett klassificerings- och namngivningssystem som vi fortfarande använder, med så kallade latinska namn eller vetenskapliga namn på djur och växter enligt ett visst namngivningssystem för att hålla rätt på de olika arterna. Och det här var i sig en enormt viktig innovation. Man skulle kunna säga att ingenting av modern biologi hade varit möjligt överhuvudtaget utan den här innovationen med namngivningssystemet. Inte minst från rent kommunikationssynpunkt, för tidigare hade ju de olika växterna och djuren haft olika namn i olika länder. Som en engelsman pratade med en ryss så förstod de inte vad de pratade om. Men även om de pratade om samma blomma eller djur eller vad det var. Men i och med det här nya namngivnings- och klassificeringssystemet så kunde man kommunicera över språkliga och kulturella gränser om biologin då. Lite motsvarande som den här så kallade nya fysiken från 1600-talet med Newton och company gjorde det möjligt att kommunicera över konfessions- och andra skiljelinjer. Mm.
Men kan man säga att Linné såg naturen som en maskin?
Ja, det kan man säga. Men som en levande maskin. Alltså det fanns, ja, som en levande maskin. Så det får man säga.
Mm.
Men så det är den vetenskapliga, väldigt kort, den vetenskapliga betydelsen hos Linné som är svår att överskatta överhuvudtaget. Linné hör, är liksom, som spelar i samma division som Newton, kan man säga.
Så det är inte bara svensk självgodhet som har framhållit honom som väldigt betydande i världen?
Nej, det är det inte. Han hör till de stora på allvar.
Mm.
När det gäller betydelse, inflytande och så vidare. Men det fanns en annan sida som är av Linné som är mindre känd. Det är nämligen motivationen bakom hela hans projekt överhuvudtaget. För han var en av flera på den här tiden som började tänka på ett annat sätt på allvar när det gällde både förståelsen av naturen. Varför man skulle förstå naturen överhuvudtaget, nämligen... Det var inte bara den här intellektuella kosmologiska ordnande avsikten, intellektuella avsikten, utan det blev också tydligare och tydligare hur den här nya typen av naturförståelse kunde användas för ekonomisk nytta. Alltså gynna framsteg, utveckling, försörjning. Och det här var en starkt drivande faktor för Linné. Linné och flera av hans samtida urskiljde ett behov av ekonomisk utveckling helt enkelt. Man såg hur man började skönja hur man skulle kunna komma ur det här bekymret med försörjningen och mat för dagen. Det här eviga slitet och släpet.
Mm. För han såg det fattiga, fattiga landsbygden och det fattiga Sverige.
Såklart.
Ja.
Och det var det som inspirerade honom, skulle man kunna säga, i stor utsträckning till de här detaljerade analyserna av naturens alla olika riken, som man sa. Stenriket, växtriket, djurriket. Varför skulle man förstå det i sån detalj? Varför skulle man klassificera det så? Var han skickade ut sina lärjungar över hela världen och samlade in botaniskt, zoologiskt, mineralogiskt material som han liksom... ville förstå och få ordning på. Och det här ledde till en väldigt stark intuition då om en möjlighet att utnyttja all den här kunskapen för innovation, praktisk kunskapsutveckling, ekonomisk nytta. Och i synnerhet nya metoder och redskap inom jordbruket kom att hamna i centrum. Så det är det här som utgör den intellektuella bakgrunden till skiftesreformerna. 1757 kom den första förordningen om storskifte i Sverige. Men det var först på 1780-talet som de första verkligt genomgripande stegen togs. Och det var en slottsägare på Svaneholms slott i Skåne som heter Rutger MacLean som genomförde det första riktigt genomgripande nyordningen. Och det gick till så då att lantmätare ritade upp landskapet efter eget huvud utan hänsyn till tidigare förhållanden överhuvudtaget. Man avskaffade den här ägoblandningen. Man ritade upp nya stora lotter så kvadratiska som möjligt. Alltså utan hänsyn till hur det sett ut överhuvudtaget. Som ett koordinatsystem över landskapet. Man la ett koordinatsystem över landskapet, skulle man kunna säga. Och bestämde att här är en lott och här är en lott. Och så splittrade man byarna. Man rev husen i byarna. Man fick ett hus per sån här stor lott. Det är därför det skånska landskapet ser ut som det gör idag. Med väldigt öppet, gläst mellan gårdarna. Nästan inga byar kvar överhuvudtaget. Och det här fick visade sig vara så rent produktionsmässigt effektivt. Så 1803 så utfördes då en lag, en enskiftesstadga för Skåne. Och när vi kommer fram till 1860, mitten på 1800-talet, så hade de flesta av Skånes byar skiftats. Alltså raderats bokstavligen från landskapet.
Mm.
Och det här är alltså då grunden för, man kan nog utan överdrift säga att det här är grunden för hela den efterföljande rationella ekonomiska utvecklingen i Sverige.
Hur då?
Det här möjliggjorde då att jordbrukslandskapet kunde underställas rent ekonomiska principer. Marknadsekonomiska principer. Marknadsinriktade bönder kunde odla inte bara för sin egen försörjning utan för försäljning på den internationella marknaden. Man kunde anställa lönearbetare. Det fanns ju inte tidigare. Var och en odlar ju för sitt eget husbehov.
Mm.
Nu kunde man börja odla för en marknad.
Mm.
Det blev ju enormt stora synliga förändringar i landskapet såklart. Men framförallt var det ju en enormt stor också mental förändring i hur man såg, bokstavligen såg på landskapet och vad man kunde ha landskapet till. Man kan säga så här att skiftesreformen innebar en dekartisering av landskapet.
Just det, ja.
Koordinatsystemet var ju en uppfinning av Descartes. Descartes filosofi, Descartes uppdelning mellan inre och yttre innebar att man kunde se det yttre som ett objekt som man kunde kartlägga och manipulera och styra och ställa med som man ville. Och det var precis som man gjorde i de här skiftesreformerna. Så om man vill ha ett konkret exempel på hur det kartesianska tänkandet har haft effekter, så är det bara att titta på storskiftena i Skåne och Sverige.
Just det. Och vad säger du då? För att jag tror att kanske en del som började lyssna på din utläggning här om skiftet och Linné tänker att ja, men det här är intressant rent ekonomiskt, eller om man inte vill veta mer om jordbrukets historia i Sverige. Men när du kopplar det på det här sättet till Descartes världsbild, så gissar jag att den här typen av skiftesreform som kan verka som någonting som bara hör jordbruk eller ekonomin till, den kanske får någon typ av genomgripande påverkan på hur vi ser hela världen.
Ja, alltså man skulle kunna säga så här att när det gäller förhållandet mellan filosofi och vetenskap på ena sidan och konkreta, till exempel ekonomiska verksamheter på andra sidan, så när det rör sig om filosofier på den nivån som det är frågan om när det gäller den kartesianska dualismen och vetenskapliga och matematiska innovationer som koordinatsystemet, när det rör sig om så otroligt grundläggande, kraftfulla idéer, då gör de ett sånt intryck. Man fler och fler inser, som förstår dem, verkligen förstår de idéerna, börjar se världen på det sättet bokstavligen. I och med att man börjar se världen på det sättet, så upptäcker man också möjligheter för handling och verksamhet som man inte hade kunnat se tidigare. Därför sätter vissa igång då och förvandla, göra om yttervärlden efter de här premisserna. På det sätt som man inser att man kan göra. Som om vi tar Linné. I och med Newton så insåg han att man kunde se, borde kunna se den levande naturen också som ett mekaniskt begripligt system.
Mm. Men vad är då?
Och man sen då har det här, har dessutom den här dualistiska föreställningen i bakgrunden, så kan man, om man har så att säga som tänkare internaliserat koordinatsystemet, vilket en lantmätare har gjort, så kan man naturligtvis se landskapet på det viset. Och så kan andra som Ruther MacLean inse att ja, men de här byarna med alla sina arvsskifteslotter här och där som knappt kan försörja de som bor där, om man bara tar bort byn, gör en ny stor åker kvadrat, mer eller mindre kvadratisk åkeryta, tänk vad mycket mer man skulle kunna odla. På det här sättet så hänger liksom utvecklingen ihop från tankens värld till den yttre världen på ett ganska kraftigt bestämmande sätt egentligen. Men sen då, alla som upplever den här nya världen som bokstavligen blir till i själva landskapet har ju inte läst Descartes. Eller förstår någonting av det här. Mm. Men man präglas ju ändå in i det. För att det är så det ser ut.
Mm.
Man lever i en realiserad, bokstavligen realiserad tankevärld kan man säga, utan att se, man ser det inte som en tankevärld, utan man ser det som så här är det.
Men vad är det för skillnad på den här typen av kartesiansk eller leniansk manipulation av naturen eller kontroll av naturen och den förmoderna? Jag menar, romarna byggde sina akvedukter, ja, och Babylon hade sina hängande trädgårdar och, ja, bevattningssystem. Ja, och, så jag menar, där någon typ av effektivisering måste ju funnits,
ja,
där också.
Ja, ja. Nej, det är ingenting i sig radikalt nytt på det sättet. Alltså den här mänskliga förmågan att betrakta tankens möjligheter och skapa en vision av hur man skulle kunna ändra saker och ting. Det är ju inget nytt med Descartes eller vetenskapliga revolutionen eller den här nya nyttosynen och så vidare, såklart. Men det tar sig specifika uttryck i Europa från 1600-talet och framåt då, i den situation som rådde då. Och det är de konsekvenserna och möjligheterna vi lever med. Så för att förstå det moderna Sverige, det moderna Europa och det som har blivit den moderna världen, så är det den här specifika utvecklingen man behöver förstå som bakgrund. Man har ingen hjälp att förstå det gamla Babylon, även om man kan se arkeologiskt att man måste ha haft storskaliga tankemöjligheter i bakgrunden där också, naturligtvis.
Men hur långt kan man dra då liknelsen med storskiftet? Jag menar, jag upplever som att vi lever idag i en tid där all typ av det som inte är effektivt försvinner. Alltså, till exempel så sitter vi i ett tornrum nu på Sigtuna stiftelsen som är lite speciellt inrätt. Inredningen är, jag vet inte hur man ska klassificera den. Alltså den, är det jugend, är det någon typ av nationalromantik? Det är i alla fall stora väggfasta bokhyllor med gamla böcker i. Det är ganska så små fönster i tre väderstreck. Det är gammal belysning, det är träbord, det är två nischer där man kan sitta. Vi sitter i den ena. Ovanför oss så är det som en snickrad träbåge. Det är kanske den som är mest intressant här i det här caset. Den är totalt onödig. Mm. Vem kom på den galna? Vi sitter alltså under en välvd planka som någon inredningsarkitekt tyckte att det där var väl fint. Men den har noll funktion. Den är snarare i vägen om man ska måla om eller dammsuga eller vad man nu ska göra. Det är bara total onödig utsmyckning. Och det här kan du ju se i arkitekturen. Jag menar, början av 1900-talet så har du fortfarande de här ståtliga fasaderna, vissa pelare, ornament. Och sen så kommer funktionalismen och då är det borta. Och så upplever jag det som en tid med mer och mer då funktion för till exempel skönhet. Men skulle du våga dra en linje mellan detta och den här storskiftesreformen?
Ja, på sätt och vis. Det är alltid en fara när man börjar dra ut sådana här stora utvecklingslinjer i efterhand. För att det är naturligtvis lätt att efterkonstruera hur det blev. Som om det var någon sorts naturlig följd av vartannat. I viss utsträckning, när det gäller vissa saker, så är det nog definitivt så. Men det är också då och då en fråga om tillfälligheter. Vi såg ju det i förra programmet, hur det faktum att den kartesianska dualismen kunde slå igenom så stort på den hermetiska alternativets bekostnad var en fråga om maktpolitik. Det är åtminstone ett sätt att tolka ut den utvecklingen. Det finns andra alternativa historieskrivningar där, men den klargör vissa saker som alternativen inte klargör. Och samma sak är det väl lite grann här, att man får vara lite försiktig hur man ser på orsakssammanhangen. Så bara för att en idé slår igenom så betyder inte det nödvändigtvis att det är själva idén sen som fortsätter att och vara den verksamma faktorn. Det kan vara så att om man till exempel nu har skiftat landskapet som man gjorde i Skåne så att det ser helt annorlunda ut. Alla byarna försvann. Det är inte riktigt alla, men alltså de allra flesta i de mera jordbruksvänliga områdena försvann. Och du får enskilda gårdar utspridda på stora åkerytor. Det betyder att det är två saker. Det betyder att den sociala bygemenskapen har försvunnit. Det betyder att den mikrolokala anpassningen till olika förhållanden har försvunnit. Du har fått ett effektivt ekonomiskt raster över hela landskapet. Det här möjliggör en kraftigt, tillsammans med nya redskap, nya typer av plogar, nya jordbruksmetoder, dränering etc. Så möjliggör det här en otroligt ökad avkastning. Och alltså att man kan inlämmas i en internationell marknad med spannmål. Och det här får betydelse under exakt den här tiden på början av 1800-talet i och med Napoleonkrigen som pågår nere i Europa. Det finns enorm efterfrågan på just spannmål. Så att de skånska bönderna, många blir rika tack vare Napoleonkrigen och den här nya handelsmöjligheterna och effektiviseringen och alltihopa. Och det här gör ju såklart intryck på ansvariga på olika nivåer i staten. Och man ser vilken otrolig hävstångseffekt man har fått av det här som förändrar samhället på alla sätt. Allt från tankemöjligheter till beskattningsmöjligheter till försörjningsmöjligheter till internationell handelsmöjligheter, alltihopa liksom. Och inte långt efter att de här skiftena har genomförts, ungefär samtidigt som de här skiftena börjar fullbordas, så börjar man också bygga järnvägar. Industrialiseringen tar fart. Allt det här hänger ihop. Och i Sverige tycks man ju ha blivit särskilt gripen av det här. Den här nytto- och effektivitetstänkandet etableras väldigt starkt relativt tidigt i Sverige och är så påtagligt bra.
Mm.
Jag menar, jämför med hur det var innan med de här eländiga försörjningssituationen de flesta levde i. Man inte ens visste om man skulle få mat för dagen. Och i vissa delar av landet så hängde det här kvar långt in på 1800-talet. Det var därför så många emigrerade till Amerika, från Småland framförallt och en del andra ställen, Dalsland och så, där det var svårt och det gick inte att effektivisera jordbruket på det här sättet helt enkelt, samtidigt som folkmängden ökade och försörjningsmöjligheterna minskade. Och så det var jättemånga faktorer som gjorde att det var omöjligt för någon tänkande, välvillig person att inte se de positiva möjligheterna med den här typen av effektivisering och nytt och tänkande.
Men jag anar ändå att det någonstans i den kartesianska världsbilden finns en risk att världen blir till ett objekt.
Ja, det är inte bara en risk, det är det den blir bokstavligen. Ja.
Och då tänker jag på, det här kan ju låta mycket nostalgiskt som en del saker jag säger, men jag säger ändå. Jo, det finns ett bevarat brev mellan någon nordamerikansk liksom guvernör eller liknande som gör en deal med en så kallad indianhövding i Nordamerika på 1800-talet. Liksom, den amerikanska expansionen har fortsatt med nybyggare och så vidare och det behövs mer mark. Och så finns det den här stammen som bor på sitt urgamla territorium och så blir det motsättningar och till slut så är det ohållbart. Men de gör en deal att guvernören köper marken och då säger då hövdingen att all right, ni får göra det, vi lägger oss platt under er, vi vill inte kriga mer, men kom ihåg, ni måste helga den. Ni måste helga laxarna i vattendraget. Ni måste helga skogen där hjortarna bor. Ni måste helga prärien. Ni måste helga berget. Om ni gör det, då kan ni få köpa marken. Och guvernören säger, ja visst, det ska vi göra. Och det gör de inte.
Nej,
och några 10 år senare så är skogen nerhuggen, vattendragen är uppdämda. Landskapet är totalt förändrat, supereffektiviserat. Men helgelsen är borta. Mm. Och det är klart att det så här i efterhand är väldigt svårt att sätta fingret på vad den där helgelsen egentligen ska vara bra för. Men jag skönjer en annan natursyn hos urbefolkningen, alltså en förlorad natursyn i den moderna världen idag, som kanske håller på att få ödesdigra konsekvenser. För jag tänker hela tiden när vi talar om miljöförstöring att det är klart alla människor är rädda att jorden ska gå under, men man känner inte riktigt någon förbindelse till skogen.
Nej.
När skogen huggs ner så bugar man sig ändå inför de ekonomiska argumenten.
Mm.
Det är väldigt svårt att säga varför man ska ha urskog i hela Sverige när vi får sånt välstånd genom att driva modernt skogsbruk till exempel. Det är någonting i förståelsen eller språket som har försvunnit. Och det här tänker jag kanske kan ha att göra med den kartesianska världsbilden.
Jo, men det är jag säker på att det har. För att om du ser landskapet runt omkring dig som ett objekt som du kan förstå och manipulera på mekaniska principer, så kommer du att tänka på alltihopa som rationella system som du kan, när du har förstått dem, ordna om efter eget huvud. Du flyttar den saken dit, du tar bort den här saken där, du ritar upp den här planeringen där, och så ser du till att effektivisera det ena och det andra. Och hela synen innebär ju att du ser på din yttervärld som om det var pjäser på ett bräde som du kan arrangera efter dina egna, egentligen i grund och botten, subjektiva rationella principer. För rationaliteten är ju subjektiv på ett sätt. Det betyder att om du är inskolad i ett sånt tänkesätt, så kan du egentligen inte uppleva en intim relation med omgivningen. För omgivningen är ett objekt för dig. Och det är just det som skiljer den här kartesianska världsbilden från det du kallar den här urbefolkningen till exempel, men också från den hermetiska traditionen som ligger de här urbefolkningsföreställningarna väldigt nära egentligen. Där allting är i relation till allt annat. Så fort du gör någonting med någonting annat än dig själv, så påverkar du inte bara den saken, utan du påverkar relationen mellan dig och den saken, och du påverkar relationen mellan den och andra saker. Om du tänker objektivt mekaniskt, så kan du överhuvudtaget inte urskilja relationer på det sättet, för att då råder bara ett rent funktionellt förhållande mellan saker och ting. Jag personligen tycker jag det där är oerhört olyckligt. För att vad du, även om du åstadkommer den här ekonomiska utvecklingen och den här försörjningsmässiga nyttan och den här marknadsekonomin med hela dess välståndspotential, så är det följden av en reducering av världen, kan man säga. Det är alltså du har en viss typ av tänkande, en viss typ av urskiljning, en viss typ av strävan som är fokuserad på vissa saker. Det ger så påtagliga resultat, och positiva resultat för vissa i alla fall. I synnerhet de som har möjlighet att påverka det större skeendet på längre sikt. Att man blir så helt betagen i just effektiviteten, kraftfullheten i det här. Och nästan lite hypnotiserad av det, kan man säga, lite, ja, sådär lite löst. Och tänker att om det här är så himla kraftfullt när det gäller detta, det finns väl ingen anledning att tänka på något annat sätt när det gäller allting. Så det sker en tendens till totalisering av det här perspektivet. Mm. Så det här är ett möjligt perspektiv, ett delperspektiv på tillvaron, skulle man kunna säga. Det här är ett sätt man kan se på saker och ting. Men om man totaliserar det då, delperspektivet, så gör man ju våld på den egentliga mångfaldiga möjligheten. Och man gör, i just det här fallet, gör man våld på förmågan att erfara och ta hänsyn till relationer snarare än funktioner.
Kan man inte säga att samma typ av skiftesreform men inom en annan disciplin sker i svenska småstäder och storstäder efter andra världskriget, när man river många stadskärnor och bygger stora varuhus och parkeringshus?
Man kan se det som uttryck för samma mentalitet, naturligtvis. Kan man göra, om man vill.
Skulle man också kunna dra upp det här på högsta politisk nivå och säga att en mycket olycklig konsekvens av det här tänkandet får vi när vi tittar på hur de gamla kolonialmakterna ritar ut nya nationsgränser i Afrika men också Mellanöstern.
Ja, det är en stor politisk variant av skiftesreformerna.
Eller hur? Där Mellanösterns problem idag lider fortfarande, eller har fortfarande... hänger ihop med det här när du ritar upp Iraks gränser 1900, när du nu var, till exempel.
Jo, visst. För att inte tala om Afrika.
Ja. En extrem form av skiftes ideologi.
Ja, jo, men det bottnar ju också i den här objektiva synen på yttervärlden. Att yttervärlden är någonting man kan... Men den är ju... Man kan säga så här, du nämnde tidigare de här gamla civilisationerna som Babylon och Rom. Som naturligtvis var, det ser vi ju i lämningarna som finns, förmögna till den här sortens storskaliga tänkande. Men den här kartesianska moderna utvecklingen är mera radikal. Alltså ännu kraftfullare, ännu... Det är någonting i den. Vi har ju kretsat ju kring det där. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det är någonting med det som blir, gör möjligheterna med den här objektiviseringen så extremt tydliga. Så att ett barn kan förstå det. Man kan lära sig i grundskolan att tänka på det här sättet. Det är otroligt lätt och se saker och ting på det här sättet när man väl har fått sig det till livs. Om man dessutom då kan se sådana påtagliga yttre fysiska förändringar och ekonomiska förändringar som ett resultat av det, så blir man ju, som jag sa nyss, lätt lite fixerad vid det där. Det har en förblindande effekt i förhållande till andra sätt att se, andra möjligheter.
Men jag är alltid rädd att den värld som byggs utifrån Descartes ideal skapar en väldigt effektiv värld, men där människan i förlängningen inte riktigt får plats.
Ja,
för vi är inte så himla rationella och
effektiva. Nej, det är vi ju inte.
Vi passar liksom inte in i det här. Till slut så får man sätta hela mänskligheten i något reservat.
Ja, men det är det jag menar. Det är en reducering av verkligheten. Det är frågan om en reducering av människan, en reducering av naturen, en reducering av nyttobegreppet, en reducering av framstegstanken, en reducering på alla möjliga sätt. Och det som gör den här reduceringen så förförisk är ju att den är så kraftfull i sin förmåga att åstadkomma saker och ting. Sen kan vi ju nu då se att den här otroligt kraftfulla förmågan att åstadkomma saker och ting är så, nästan lite väl kraftfull. Man talar ju nu om en ny geologisk tidsålder som heter antropocen, där människan har omvandlat jordens yta så mycket så att det kan, till och med geologerna märker det. Det är ju ett symptom eller tecken så gott som något på den enorma kraften i den här moderna tankevärlden.
Men samtidigt är det ju precis som du säger, det är ju dumt att skylla på Descartes eller på Linné. Alltså Linnés idéer kring det här var ju väldigt goda på något sätt. Han såg en typ av nöd.
Ja.
Och rådde bot på det faktiskt, genom sina reformer.
Ja, och Descartes, han såg alla nackdelarna med den här traditionella auktoritetsbundenheten och tyckte man skulle väl tänka själv och se efter och tänka själv hur det skulle kunna vara. Och det är ju väldigt svårt att säga emot det också. Sen hade han sin speciella lösning på det hela som fick det här inflytandet vi har pratat om. Men nej, det är alltid lite dumt, och jag skulle säga rent av högmodigt att skylla på sådana här viktiga historiska figurer för saker och ting som man upplever som negativa i samtiden. För att varje generation har ju ett förnyat eget ansvar och fatta saker och ting. Och vi är väl på ett sätt lika auktoritetstroende som man var på medeltiden, fast vi tror på andra auktoriteter.
Ja.
Så den mänskliga oförmågan att tänka själv har vi kvar liksom.
Ja. Men vi står ju också inför nästan lika reella problem som Linné gjorde.
Ja, visst gör vi det.
Klimathotet är rena, och det andra skulle i alla fall jag säga en kanske en brist på mening.
Ja.
Alltså när maten i överflöd finns.
Man kan ju idag kan man ju urskilja två huvudtyper av reaktioner på läget idag. Den ena är en fortsatt tro på framsteg i samma spår som hittills, att teknologin och vetenskapen kommer att lösa de här problemen. Medan andra menar, andra menar att ja, men det behövs en helt ny berättelse, säger vissa, eller en ny typ av kosmologi, en ny typ av världsförståelse, för att det går inte att köra på i samma fotspår längre. För att det är ju, man skulle kunna säga så här, vissa menar ju att med visst fog för sig att det är den teknologiska utvecklingen och dess möjligheter som den skapar till exempel som också ger upphov till alla de här negativa effekterna. Så att alla nya teknologier har ju massa oförutsedda effekter med sig, och de oförutsedda effekterna blir större än de förutsedda och önskade effekterna. Och så vilket att de blir ibland, så tänker man att ja, men då får vi ha någon annan ny annan teknologi som tar hand om de effekterna. Men så blir det oönskade effekter av dem också i sin tur. Och så på det sättet så bara liksom multipliceras problemen snarare än egentligen löses. Och så tänker man en del i alla fall och kritiserar det här vetenskapstron eller teknologitron. Och säger att kanske borde vi egentligen prova ett helt annat. En helt annan grundsyn. Men vilken denna nya annorlunda grundsyn skulle vara, det är väl just nu inte riktigt lätt att se.
Nej, men för att i förra tider av sån här hastig förändring så har det alltid kommit något stridsrop tillbaka till naturen. Rousseau, och sen har vi romantikerna. Och sen så, jag menar, så sen som 60-70-talet har gröna vågen och hippierörelsen och det där.
Men själv tror jag att det finns, det här kan vi återkomma till i senare program när vi kommer att prata om senare tider och nuvarande företeelser mera specifikt. Jag har mer och mer börjat tänka att vad vi skulle behöva är en modernitet som är som det borde vara. Det hände någonting. Det är någonting i början på 1900-talet när moderniteten börjar nå sin första kulmen, så att säga. Slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, före första världskriget, som skulle kunna blivit bra. Man var på väg mot något rejält modernt. På något sätt hade man tendensen fanns till någon reell bra nyordning jämfört med hur det här hade varit tidigare. Och där spelar alla de här vi har pratat om en roll för att etablera den här goda moderna potentialen, så att säga. Men sen tydligen var det någonting man inte hade förstått eller tagit hänsyn till ordentligt. Så blev det världskrig, första och andra världskriget, en massa förstörelse och en massa efterverkningar av det där. Så att på sätt och vis, min känsla är, och det är någon sorts intuition som vi kanske kan utveckla vidare sen, att vi behöver inte ha någon antimodern ny världsbild. Vi behöver inte gå tillbaka till naturen i någon sorts ursprungsfolksmening. Vi behöver inte inta någon sorts romantisk position på ett sätt, utan det gäller på något sätt att och försöka se om man inte skulle kunna ta den moderna potentialen ett varv till och undvika det vi vet nu inte är riktigt där man gick vilse, där man inte fattade riktigt vad man höll på med. Hade man tänkt på ett annat sätt men ändå tagit till sig alla de här nya möjligheterna, så hade man kanske kunnat gå i en annan riktning.
Och det intressanta är det du säger kring det här, är att jag upplever att vi sitter i sånt där modernitetens paradis just nu.
Ja, just det.
Vi gör det faktiskt. Det här...
Ja, Sigtuna-stiftelsen, själva byggnaderna, själva idén bakom alltihopa, det är ju helt och hållet en modern företeelse.
Det är det.
Och, men det är en väldigt annorlunda typ av modern företeelse än det som vi ser negativa sidor av.
För det byggs av kapitalstarka intressen i Sverige som ändå på något sätt vill ge tillbaka av sin rikedom till samhället och skapa den här platsen. Mm. Den byggs med en stor känslighet för vad skönhet är.
Mm.
Jag har ju det är som en blandning av medeltida slott och italiensk kloster egentligen.
Ja.
Med vindlande gångar och närmast hemliga rum som man kan upptäcka när man går runt här i huset. Men här finns också centralvärme, elektricitet.
Mm.
Här finns alla modernitetens underverk.
Mm.
Så att kanske ska vi ta med oss då till nästa program. Vad är det som går fel?
Ja.
Mm.
Det är någonting... Jag tror faktiskt att det är någonting i den förkrigsmoderniteten som tappades bort. I och med 1900-talets stora, fördärvliga, eländiga, destruktiva krig.
Du har hört Människan och maskinen, ett program av Per Johansson och mig, Erik Skylt. E-post till oss, det är maskinen@sverigesradio.se.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.